Hon ska spela i Trollkarlen från Oz och vi får se henne som militär på TV. Tone Sekelius var också den första öppna transpersonen i Melodifestivalen. Sen pratar vi också om den avancerade ansiktsoperation som hon genomgick i Sydkorea. Och hur är det att inte känna sig hemma i sin egen kropp? Tone Sekelius är P4 Extra-gästen. Jag heter Titti Schütz. Tone Sekelius, välkommen hit.
Hej.
Hej. Hur är läget idag?
Det är bra, det är faktiskt. Hur är du själv?
Jo, men det är bra. Det var så länge sedan vi sågs. Men så här, det känns som att vi ses hela tiden, för jag följer dig i dina sociala kanaler. Det är väldigt roligt. Du är väldigt rolig där. Och modig, det ska vi återkomma till. Mm. Onekligen fullt ös för dig. Alltså, hur ser dagarna ut för dig precis just nu?
Precis just nu så är det liksom lugnet före stormen, skulle jag säga. Mm-hmm. Men från typ augusti och framåt, då blir det åka av på alla möjliga olika sätt.
Berätta!
Nej, men det är först Trollkarlen från Oz som vi kommer ha premiär med i, tror det är 18 oktober. Mm. Och då är det liksom Sverige-turné, så vi ska ut och liksom röja runt i hela Sverige.
Ja, musikal.
Musikal,
och
exakt.
Och du spelar häxa.
Det gör jag. Och det ska faktiskt bli jättekul, för att jag har gjort lite musikaler i mitt liv, men jag har alltid velat göra någon så här ond karaktär. Och det ska bli skitkul att liksom faktiskt få, ja, men gå in i bara total, ja, men galen kärring. Liksom. Mm. Jättekul.
Ja, jag fattar. Men du, förra året så var du i Sydkorea i 3 månader.
Det var jag.
Och där måste jag ha varit lite ur loopen ett tag, för jag trodde bara att du skulle åka dit och uppleva landet i 3 månader. Men jag fick veta att det var andra saker, och det ska vi prata om också. Men jag vet ju att du gick språkkurser och sådär.
Ja, jag var där i en månad. Eller jag var där i 3, men en månad var liksom språkkurs. Ja. Och det var... Man lärde sig absolut lite grann, men man kommer in i en klass som hålls på koreanska med lite engelska inslag, för att deras engelska kunskap var liksom inte jättehög. Så att man lär sig mycket uttryck, men man vet vad hälften betyder.
Det låter lite risky.
Ja, det är det. Men det var också en månad, inte jättemycket tid att lära sig ett språk.
Nej, och kanske sydkoreanska eller koreanska är väldigt långt ifrån vad vi sitter här med.
Ja. Det är det. Men det makes sense ändå. Det är, alltså, kinesiska vet jag är mycket, mycket typ mandarin. Mm. Där är det mycket, mycket svårare. Mm-hmm. Medan koreanska har liksom ganska mycket logik bakom sig. Sen kommer ju alla olika böjningar och politeness och allt möjligt sånt där. Mm. Men det finns en ganska tydlig logik. Och man blir lite lurad när man börjar plugga. För man bara, men gud, alfabetet lärde mig så här. Mm. Och sen så möts man av, oj... Kanske inte så enkelt.
Men du, så vad ungefär på vilken nivå? Är det så där så att du kan presentera dig, eller kan du beställa en kaffe? Eller?
Ja, om man hade åkt tillbaka och kommit in lite grann kanske. Men nu har ju det lämnat mitt huvud.
Så du vill inte ge mig några smakprov?
Nej, alltså, tyvärr.
Nej, då går vi bara vidare. Vad har du gjort idag fram tills nu?
Idag har jag städat mitt hem, för att jag gjorde en intervju där... Men det var liksom fokus på hem. Uh-huh. Och då skulle man skicka in lite bilder. Så jag var så, shit, nu måste jag liksom, alltså, stagea mitt hem. Typ. Uh-huh. Men det gick jättebra.
Vad härligt. Du, nu hörde vi precis låten som du gjorde i Mellon 2022. Det blev en femte plats i finalen. Det är verkligen inte dåligt. Men du blev ju faktiskt historisk. För du var den första öppna transpersonen i Melodifestivalens historia. Och onekligen hög tid, kan man tycka. Men hur ser du tillbaka på det idag? Det är ju inte skit länge sedan.
Det var en väldigt... Alltså jag kände mycket... så ansvarig. Jag ville representera och allt det där. Och jag har väl idag landat i att jag fortfarande vill det, absolut. Jag vill ta jättemycket plats och jättemycket space. Men jag är väldigt mån om att göra folk förstådda om att det här är min upplevelse, det här är min åsikt, det här är min liksom historia och resa som jag delar, för att alla har så olika resor, alla har så olika liksom åsikter, och det finns inte en person som kan representera alla, för att alla ser liksom väldigt olika från varandra. Så det var väl just där och då var det mycket så att jag verkligen ville att när man är vid en sån stor publik och har så mycket ögon på sig som också knappt vet vem en transperson är, då kände jag liksom mycket så här, okej, nu är liksom chansen här. Nu ska jag introducera folk till någonting som man kanske inte vet så mycket om, eller som man har förutfattade meningar kring, eller allt sånt där.
Mm. Men, och jag tycker att, som sagt, jag följer ju dig. Jag tycker att du är så himla modig för att du är så öppen och vi får följa med och vi får se liksom både när saker och ting känns bättre och när de känns sämre, mm. när du mår på olika vis. Var kommer det modet ifrån?
Jag...
För visst pratar vi om mod?
Alltså, ja, I guess, till viss del. Men jag tror också att det är typ ett personlighetsdrag. För att jag, i många fall så... jag gör också mycket saker för mitt inre barn på något sätt. Att jag tänker att om jag hade sett det här när jag var yngre, eller om jag hade sett det här innan jag kom ut, eller om jag hade sett det här när jag mådde dåligt, och se någon faktiskt sitta och prata om det här väldigt öppet och ärligt, det känns väldigt bra när man är på andra sidan. Så att om jag kan liksom tillgodose folk med den känslan, så känns det jättefint. Sen är det ingenting jag gör liksom mot min vilja för att jag vill tillfredsställa andra. Utan det är någonting som jag tycker om att göra. Och i många fall så är det också att man säger... ibland hittar jag för lite motivation för mig själv. Så därför känns det bättre att sätta mig ner och prata med andra kring det.
Mm.
Så att det är väldigt så här, ge och ta relation till ens publik.
Men får du feedback från din publik? Där, man, alltså där du också känner att här gjorde jag lite skillnad. Här kunde jag, inte vet jag, hjälpa en förälder eller hjälpa någon som är...
Absolut. Ja. Och speciellt när man liksom är i program som är större och där publiken är jätteblandad. Som är liksom så
välkommen super... till P4 Extra.
Hej.
Hej.
Men väldigt blandad åldersgrupp, person, alltså allting. Mm. Där har man liksom inte bara folk som aktivt följer en, utan det är det som någonstans också skapar... konversation i tv-sofforna. Jag märkte det jättemycket under till exempel Mello eller Let's Dance, när jag kunde få DM om typ shit, tack för att jag kunde ha den här konversationen med mitt barn. Jag fattade det på bättre sätt nu. Och det tycker jag är skitstort och det gör att jag vet inte, det har alltid varit en grej som jag drivs av sen början egentligen.
Du, nu vill jag kasta mig in i det som inte var språkkurs i Sydkorea. Får jag det?
Absolut.
Och jag kommer ju dyka in i de här ämnena just därför att du själv har varit så öppen. Mm. Om jag travar på någonstans där du säger, men här går faktiskt min gräns, då säger du till.
Absolut.
Ja, och kastar du något på mig. Du var alltså i Sydkorea, det var förra året, och genomför då en operation som en del i din transition. Vad var det här för operation? För det såg ut som du hade blivit påkörd av en... traktor.
Ja, och så kände jag mig också, ska vi tala om. Det finns ett samlingsbegrepp på ganska många olika operationer som kallas för FFS, vilket är Facial Feminization Surgery. Och det kan vara allt ifrån näsa till haka till panna till whatever, som egentligen går ut på att man ett biologiskt ansikte mjukar upp och feminiserar på olika sätt. Och sen är det olika från person till person såklart.
Vad gjorde du? Får jag fråga
det jag dig? Gjorde var att man slipade liksom ner...
Just det, nu ska jag säga också. Om man är minsta känslig för det här så kan det kanske vara nu man vill sänka lite och tänka på något annat. Ta en kaffe.
Man slipade ner mitt brynben. Liksom både så här, precis under ögonbrynen och i mitten av... liksom,
mellan ögonbrynen.
Ja. För att det är ibland ett ganska maskulint drag som jag hade tidigare. Så man, och det här är ju så jävla grovt egentligen, men man från öra till öra, över hela huvudet, och sen går man in och filar bort höger och vänster.
Mm.
Och samma sak gjorde man med haka och käke. Och liksom egentligen bara tar lite hårdare drag och typ alltså, mjukar upp drag i ansiktet egentligen.
Det känns ju som att det här är ett minst sagt tufft ingrepp.
Ja,
alltså det är ju inte vanlig plastikkirurgi alls. Mm. Hur lång reinkarnation höll jag på att säga, men hur lång tid tog det innan du kände att nu börjar jag känna igen mig igen?
Men alltså det kanske tog ett halvår innan jag kände att okay, men nu har det liksom landat, för att det är så djupt. Svullnader som absolut när blåmärken är liksom över efter en månad, då kanske många tänker att men det här är resultatet. Mm. Men det finns mycket djup djupa svullnader som gör att man ser lite ut som en chipmunk i några månader. För att all svullnad samlas också nere vid käke, haka, allt det där. Så att man har liksom en liten puffighet konstant.
Men känner du att det är kvar och att det är en liten sån resa kvar? Eller känner
Nej,
du att här är vi nu?
Nu är vi i mål.
Vad härligt. Och jag ser ju att du tar på ditt ansikte. Men hur länge hade du ont när du liksom tog på dina egna kinder och på ditt ansikte?
Alltså inte jättelänge. Det var mer den här svullnaden som var jobbig. Men jag brukar också vilja få in när jag pratar om sådana här saker att det kommer med jättemycket risker, självklart. Alla operationer gör det. Och även om jag kanske framstår som att jag... Vissa som inte vill höra mig helt och hållet tänker att jag bara sitter här och är helt så galen och utseendefixerad och liksom allt det där. Bara, woho, gör operationer. Det är inte syftet, utan för mig är det här bara min resa som jag vill dela med mig av. Vill man lyssna så gör man det, vill man inte så gör man inte det. Och i alla typer av liksom operationer, speciellt när det kommer till ansikte och sånt där, viljan att vilja göra det måste vara så pass stark att man på något, någonstans, inte förbiser, men med risker och med rehabilitering och med preparationer till hur jävligt det är när man vaknar precis efter operationen, till månaden efteråt, allt det där, det är jättejobbigt. Och det måste man liksom överväga miljoner gånger innan man väljer att göra någonting. Så att jag vill bara vara väldigt tydlig med att jag försöker aldrig uppmana till någonting. Jag försöker bara...
Det här ville du göra.
Ja, men visa också min av alla miljoner transhistorier.
Men du, vi var ju inne på operationerna i Sydkorea. Där ditt ansikte modellerades om för att få mer feminina drag. Och du nämnde här nästan lite i förbifarten, men jag vill verkligen lyfta det. Dels så säger du att när du berättar din historia så hör folk ändå bara det de vill höra. Och därför tycker jag att det är fint att du lyfter att alla individer och man gör precis som man vill och du är inte ute och liksom, du predikar inte om detta. Och så säger du också att det handlar inte om utseendefixering. Men för dig, när du tittar i spegeln och ser Tone idag, vad gör det med insidan på dig? För det måste väl vara väldigt tätt ihopkopplat.
Absolut. Alltså, jag vill också inflika att det är klart att det är utseende till viss del. Det är en del av det, självklart. Det är inte att det inte är en utseende grej, för det är det. Men när det kommer till liksom transrelaterade och så här könsbekräftande ingrepp på olika sätt, då är ju det i huvudsyfte för att liksom få inre stämma överens med yttre på något sätt. Eller yttre stämma överens med inre. Jag brukar försöka beskriva det här med könsdysfori som en jättesvår och komplex känsla. Att liksom försöka att få någon som inte ens har känt eller förstår vad den känner, hur det känns. Men när det var som värst för mig... Jag brukar dra liksom jämförelsen att jag tittar ner på mig själv, på mina händer, tittar mig själv i spegeln. Liksom, det känns som att man typ stirrar ut ur en helkroppsmask på något sätt som inte är en själv. Du går runt med en kropp och liksom en som också utvecklas i en riktning som bara blir värre hela tiden. Och det tar på en skitmycket för att man känner hela tiden att man blir mer och mer så okej, jag är säker på att jag är trans, men min kropp går helt och hållet åt liksom andra riktningen. Och då kommer då, om man har möjlighet till saker och ting, operationer in i bilden. Som lyckligtvis har vi också allmänvård som inkluderar mycket av de här sakerna, som till exempel bröst och laser, liksom hårborttagning och allt sånt där. Och alla också olika prioriteringar. För vissa är nummer ett, då ska vi göra könsbekräftande liksom, faktiskt underlivskirurgi. För andra är det, näsa. För den tredje är det, alltså det andra med det tredje. Och du vet, hormoner gör också mycket. Så att i min mening så är det också viktigt att ta det långsamt.
Det här var heller inte det första du gjorde.
Nej.
Och som jag sa till dig under låten, det är inte så att man får feeling på måndagen och sen har man en tid på torsdag.
Gud, nej.
Nej.
Det här är jättegrejer som är permanenta, som är jobbiga att gå igenom, som är inte bara fysiskt utan också mentalt är det en jätteomställning. Men at the end of the day så är det ju, så idag ser jag mig själv och bara, det är klart att jag har kvar könsdysfori för att här snackar vi liksom biologi och allt det där. Och det, i en perfekt värld så hade jag inte varit född så här. Så. Men känslan jag har idag jämfört med känslan jag hade precis när jag liksom faktiskt accepterade och började agera på mina liksom transkänslor och könsdysforiska känslor, den är A och O, för att idag känner jag mig liksom som mig själv och att jag är liksom redo för en framtid. Medan i början när man inser det här så tänker man, vad är en morgondag? Mm. För att hur ska jag tackla mitt liv när jag går runt med en kropp som inte är min? Vad fan är det här? Det är en skitsvår och komplex känsla, men det är väl typ så jag kan beskriva det på bästa sätt.
Det är en fråga som är väldigt privat. Mm. Nu ska vi se. Nej, jag kommer inte att ge mig på ditt underliv faktiskt. Det kommer jag inte att göra. Där någonstans går min gräns. Men du, känner du dig klar i din transition?
I stora drag, ja, det skulle jag säga. Sen vet jag inte vad framtiden håller. Men i stora drag, ja. Det kommer inte nog bli så dramatiska saker som hände nu för ett år sedan ungefär.
Så i fortsättning får jag bara matfilmer från Sydkorea. Du, det är så otroligt mycket som jag skulle vilja prata om. Vi ska helt kort konstatera att du är med i Elitstyrkans hemligheter.
Oh, herregud.
Ja, och det tycker jag ändå gud, det säger så mycket om dig. För där gissar jag att det kommer inte att finnas tid att fundera på naglarna och sådär.
Nej.
Nej, utan där kommer vi få se dig lika svettig och skitig som alla andra. Vad gjorde det med dig? Kan du ge oss någonting?
Det var jättejobbigt faktiskt. Och det var också någonting som jag visste om i början, att det här kommer bli en personligen kommer bli en jätteutmaning som inte egentligen kan, du vet, absolut man kan dela det med gruppen, men det blir inte en kollektiv utmaning som det fysiska, eller en kollektiv utmaning som shit vad det är jobbigt att vi inte får sova eller äta eller whatever it is, som alla känner. Mm. Här sitter jag också personligen och har lite så panik över att vara i liksom kläder och utseende och allt det där som är jätte outside of my comfort zone. Men jag är också en person som tycker om utmaning och tycker om just begreppet att vara obekväm. Mm. Det för mig är någonting som jag tycker håller mycket nyans, så att säga.
Vad tog du med dig? Vad gjorde det med dig? Vad liksom, vilka, på löken, tone, blev det ett nytt lager?
Det skulle jag absolut säga. Mm. Jag var liksom väldigt fokuserad på att jag vill här och nu fokusera på att min styrka. Mm. Min så här, shit vad kroppen klarar, shit vad att man gör det här, allt det där. Vilket man, när man lever sitt vanliga liv så är jag ganska upptagen med andra känslor. Mm. Och jag kan vara så elak mot mig själv. Medan där, för att du ska funka som människa i huvudet när du är i en situation där du pressas till alla möjliga olika gränser, mm, då måste du vara mentalt klar. Så det var en skitstor utmaning, men det var också väldigt utvecklande.
Spännande. Mm. Du, tiden springer ifrån oss. Men jag vet att i sommar så ska du hinner ta det lite lugnt. Du ska grilla med din familj. Kan du bara hyfsat kort berätta vad din familj har betytt för dig under hela din resa?
Nej, men jättemycket. Först och främst så... jag minns när jag kom ut för min syster till exempel. Hon kom ut på mitt namn. Det gjorde hon.
Hon bestämde Tone.
Ja, men jag letade efter ett namn som jag hörde det första gången och det skulle kännas bara rätt. Så då sa hon Tone och jag sa, ja, där har vi det. Så hon har liksom aldrig tvekat på, hon har alltid funnits där och varit perfekt i allting. Mamma har också varit personen som, i början så fanns det absolut lite motgångar och frågetecken och liksom, hur ska jag agera, vad ska jag göra? Men det som har varit så intressant med henne är att hon har verkligen tagit sig tiden och du vet, researcha och lära sig, och vi ses igen om typ 4 månader, det känns bara, oj, nu, gud vad mycket hon kan. Mm. Och det här kommer inte från mig, det är inte jag som har läxat upp om saker och ting.
Hon har liksom satt sig och
hon har satt sig ner och bara, nu har jag ett barn i den här situationen, hur ska jag vara bättre mamma till min dotter? Och det betyder så jäkla mycket för en person i min situation. Mm. Och det är någonting jag uppmanar alla föräldrar som har liksom HBTQ-barn på olika sätt att faktiskt göra. Och inte bara typ tvingas till av sitt barn, utan själv vara så, vad ska jag göra? Vad är mitt barn i för situation? Vad kan jag veta mer för att ge ett bättre liv typ, till mitt barn?
Otroligt fint. Ja, jag vet att hela din familj har stöttat dig och det tycker jag är så himla härligt att höra. Tone Sekelius, vi ser fram emot att se dig som häxa till hösten. Njut av din sommar.
Tack snälla, detsamma.
Och stort tack för att du kom till P4 Extra idag.